Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex...
Normer är ju ett begrepp som jag har lyft, inte bara den här podcasten x antal gånger, utan också i ungefär alla mina undervisningstimmar när jag ute undervisar om sexologi i olika perspektiv. Idag har jag bjudit in Aurora Brännström som är min sexualupplysarkollega från min tid på RFSU, alltså Riksförbundet för sexuell upplysning. Vi ska prata om temat kinks, alltså hur man kan gå igång på sexualitet på lite andra sätt än vad normativa vaggan har erbjudit oss. Så slå er ner, plugga in hörlurarna eller höj volymen på eran högtalare så kör vi!
Hur är det med sexlivet? Med Kalle Norvald.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men Aurora, ska vi börja med den här traditionella jobbintervjun-frågan? Vem är du?
Ja, men Aurora Brännström heter jag, sitter förtroendevald som vice ordförande för RFSU Stockholm sedan ett par år tillbaka. Är utbildad sexualupplysare, inte sexolog eller terapeut som du.
Jag har många andra strängar på din lyra.
Ja, men det har jag. Jag är ju också musiker, drumroll. Mm-hmm. Så jag är van att framträda inför folk. Jag är ju sångerska, så att jag jobbar mycket med min röst. Mm. Drev tidigare en podcast som heter Burleskpodden. Jag har ju varit aktiv inom RFSU i ungefär 10 år. Det är ju därifrån du och jag har lärt känna varandra.
Stämmer.
Och där har jag ju många hjärtefrågor egentligen. Mm. Men en av dem är väl liksom BDSM, kinks och alternativ sex,
ja,
eller så.
Ja, och det är det som du och jag ska stanna upp vid och prata lite om idag. Just det här med kinks. Ah. Hur brukar du definiera en kink?
Ibland så blandas ju kink ihop med fetisch. Och det är ju två olika saker som är närliggande.
Ja.
Men där kink fokuserar lite mer på praktik. Eller saker man går igång på som är sexuella. Medans fetisch handlar om att man går igång på saker eller material. Så en kink kan vara att du gillar att få smisk till exempel. Och smisk är ju en del av BDSM-paraplyet. Men kink, tänker jag så här, är väldigt personligt också vad man vill lägga i det. Men man kan väl säga att det handlar om någon sexuell praktik eller någonting man är attraherad av sexuellt som går lite utanför normen eller det vaniljiga sexet eller så.
Mm. Man brukar ju hänvisa till begreppet vanilj just när man pratar om de här normativa, penetrativa missionärställningarna som du oftast brukar exemplifieras med.
Precis, och då kan man ju också förstå att det här är ett ganska brett begrepp som man får använda lite som man vill.
Mm.
Men någonting lite extra, kanske lite avancerat eller spännande.
Ja, vad drar man linjen, tänker du?
För det är ju en klurig fråga också i liksom terapeutiska sammanhanget, var man drar definitionen någonstans och vart börjar och när slutar det?
Ja, och det är ju en väldigt svår fråga tycker jag.
Ja, bra, då delar vi.
Faktiskt, ja. Jag tänker att det handlar så mycket om vad man, hur man känner kring det själv.
Ja.
Alltså man värderar det som att det är någonting man behöver typ varje gång man har sex eller ibland eller om det är någonting som är väldigt närvarande i fantasierna eller någonting som man bara tycker känns lite kul att leka med då och då som en lek. Gränsdragning, svårt.
Ja, eller hur? Och jag ställer den frågan delvis kanske för att jag har ställt frågan själv och också fått den frågan ställd i terapirummet. Men att tänka att det också bottnar i det här att vi gärna vill ha så tydlig ram som möjligt någonstans för att någonstans kanske få den här tryggheten. Men det kan ju också vara det som är det tilltalande med kinks.
Mm. Men jag tror att man kanske mycket tänker på praktiker eller så som går in kanske i BDSM-spektrat. Nu ska vi se om jag minns i huvudet här, men BDSM är ju förkortning för en massa olika saker.
Precis.
Som bondage, disciplin, dominans, sadism och ja, submissivitet kan man säga på svenska då, eller liksom undergivelse och masochism. Och det handlar ju om sexuella lekar som bygger på någon slags maktförskjutning.
Ja.
Det kan ju vara bara psykologiskt, men det kan också röra sig inom ett spektra av leksaker eller verktyg eller redskap. Som rep eller piskor, floggers, en annan typ av liksom piska eller impact play-redskap, handklovar, ögonbindlar, alltså mycket sådana där grejer. Och allt det där skulle man ju kunna kalla som att man har en kink. Så här, min kink är att begränsa synen vid sex. Jag brukar vilja ha ögonbindel eller att någon håller för mina ögon till exempel. Eller min kink är att bli fasthållen med handbojor eller med rep. Eller min kink är att någon tittar på när vi har sex. Så det kanske känns lite edgy. Eller att vi är flera. Jag har en kink för trekanter eller gruppsex. Men det kan också vara på den nivån att säga, men jag har en kink för att suga kuk. Riktigt jävla djupt.
Ja, precis.
Och det kanske inte egentligen har så jättemycket med BDSM att göra så materialmässigt. Men maktmässigt kanske. Och där kan man ju välja att se det som att det är den som ger eller liksom tar emot som har makten. Det är också definierbart.
Ja. Sådär. Just det här med musik som du ändå var inne på. Jag tänker att det finns många beröringspunkter också i det du beskriver här nu i musikens värld.
Mm,
vad händer när jag säger så?
Nej, men det jag direkt kopplade till är ju att jag är ju musiker och lyssnar ju på musik väldigt mycket. Och även när jag har sex. Det är typ ett ganska viktigt inslag. I alla fall när jag har den här lite hårdare sexet eller mer kinky fokuserade sexet så tycker jag om att addera musik.
Mm. Men jag tänker att lägga till ett till sinne gör ju susen oavsett vad man håller på med. Eller ta bort det.
Precis, man kan ju också ha kinks för ljud. Att man går igång på vissa, ja men olika ljud som kan liksom bli eller uppstå när man har sex. Eller som man vill addera för att krydda känslan.
Skulle man då kunna säga just kopplat till definitionen av kinks? För nu ger du ju många exempel som många tänker mig, vadå, det där är en vanlig del av min repertoar som jag brukar göra, suga kuk väldigt djupt eller brukar ha musik på.
Ja.
Så vi alla har kinks.
Ja, men det kan man väl säga på ett plan.
Mm.
Sen kanske liksom folk som jag eller i liksom vårt community skulle säga att så här, nja, det där är inom vanilj också.
Okay.
Att så här, kallar man sig kinkster, men då kanske man lutar lite mer åt de här avancerade BDSM-praktikerna ändå.
Precis, så att det liksom är någonting utöver i det normativa systemet som jag vackert akademiskt kallar för. Men det är just där vad vi tänker att sex ska vara. Men då är det någonting utöver den ramen så att säga.
Precis, det tänker jag. Men jag tycker att man behöver inte vara så snäv heller.
Nej.
Det finns en liten fara med det. Att när man definierar det så snävt och man tänker att det krävs att du har koll på vissa saker. Eller praktiserar på ett visst sätt. Eller i en viss frekvens. Alltså så mycket eller så ofta. Ja. Då blir det kanske också väldigt höga trösklar för någon som är nyfiken att ta sig in i att utforska någonting. För att man tänker att nej, men då behöver jag de här attributen eller det här krävs av mig för att ens våga testa.
Ja.
Och det tycker jag känns
trist.
Ja, det känns trist. Ja. Det vill jag inte förmedla.
Jag tänker då, nej precis, utan låta nyfikenheten någonstans leda lite mer. Men jag tänker också på när vi just hamnar i
tanken på definitionerna, alltså då på privata, nu sitter ju du här och pratar i en podd som ju ska ha i syfte att informera och upplysa.
Ja.
Men när man är hemma liksom i sängkammaren eller vardagsrummet eller i laggården eller var man är, ligger någonstans, så finns det ju en fara att man börjar det som vi psykoterapeuter kallar för intellektualisering. Alltså att man börjar just tänka rationellt kring, okej, men vart i Kinks-boken hamnar jag här? Istället för att, okej, men nu har jag den här känslan, testa.
Mm.
Att man fastnar i, är det här Kinks eller inte? Vart ska jag vara här? Vart ska jag vara där?
Ja, det där har jag tänkt på mycket liksom, när det kommer till just BDSM-praktiker och olika falanger av BDSM.
Mm.
Att ja, men det är ju härligt att det går att avancera på det sättet och smala in på vissa saker. Men att det kan ju sätta lite käppar i hjulen för själva, jag tror att du är inne på det, liksom själva lusten.
Precis.
Det här nyfikna som man har i sig av sig självt.
Ja. Jag får ju ganska ofta frågan när jag lyfter de här temana, oavsett om det är i terapirummet eller andra mediala sammanhang, just här, hur ska man ta upp det här med sin partner om man går med en fantasi om en kink eller liknande? Vad skulle du svara på det? Om jag kommer till dig och säger, men Aurora, jag har en sug att lyssna på den här typen av musik när vi ligger, ifall jag har en kink för ljud då, till exempel.
Mm.
Hur skulle du rekommendera en person att ta upp det samtalet med en partner?
Jag tänker att det handlar om att mötas och att våga lyssna på varandra och att vara snäll.
Ja.
När man levererar sånt här. Det vill säga inte lägga fram det som att du, jag är missnöjd med vårt sexliv. Utan du, jag har en sak jag har tänkt på. Och då kan man väl också öppna upp för att så här, det känns lite nervöst för mig nu. Men
precis.
Skulle vi kunna ta oss lite tiden att diskutera en fantasi jag har?
Ja.
Du vet, jag är ju inte terapeut, så att jag tror
nej,
att du kan ju svara på det här
ja,
bättre
vet
än
du,
mig.
Jag skulle svara copy-paste på precis samma sätt. Men jag
så?
Tänker, så jag menar, det där, menar, man behöver inte alltid vara terapeut för att ge kloka svar. Men att det också är... Mm. Precis så har jag svarat så många gånger också. Att så här inled med att säga att så här, men jag tycker att det är lite nervöst att ta upp. Eller jag tycker att det är lite läskigt. För jag vet inte riktigt hur jag ska reagera. Men det är fortfarande en viktig sak för mig.
Mm.
Oavsett vad det egentligen kan handla om. Så kan det vara, behöver inte alltid vara i sexuella sammanhang. Utan min parterapeutiska verksamhet. Så ser man ju också det. Så här, nu vill jag prata om att det är bara jag som hämtar på förskolan. Men det är också jättejobbigt. Och det påminner i alla fall mycket om den här jobbighetskänslan. Att just ta upp saker som man tycker är svårare.
Alltså jag tänker ju... Och praktiserar väldigt mycket liksom kring relation också.
Mm, mm.
Och tänker att det handlar ju väldigt mycket om det. Alltså det behöver ju inte vara en person som man är fast sådär partner med. Men ändå att jag tänker att det här att öppna upp för sin egen sårbarhet öppnar ju upp för en bättre diskussion.
Mm.
Än att det blir att man fastnar i någon slags krav eller anklagelser emot den andra.
Precis.
Då tar man ju bort lusten direkt, tänker jag. Så att man har någonting att vinna på att visa sig lite sårbar i det.
Ja. Du som ändå är praktiserande kinkster, liksom, märker du att det också blir reaktioner ifall ni liksom sitter vid en middag och du pratar om vad du gillar? För vi sexualupplysare brukar ha den tendensen att prata sex i tid och otid.
Det blir ju lite så.
På tal om kink.
Alltså, faktiskt det tråkiga är att jag har börjat prata mindre och mindre om de här sakerna i vissa sammanhang.
Mm.
För att jag har märkt att jag blir the odd one out. Liksom.
Ah, ja, ja.
Så att jag har börjat vara lite mer selektiv med vilka jag pratar om de här sakerna med.
Mm.
Och för att outa mig själv så har jag alltså ganska våldsamma kinks.
Mm.
Och jag har pratat om dem med en del och också offentligt ibland.
Mm.
Och triggervarning. Jag tycker om rape play.
Yeah.
Det har varit min absoluta go-to.
Mm.
Inte som jag gör liksom jätteofta, men som jag fantiserar om och som jag planerar för. Yeah. Och liksom
i vilken position är du då? Den som...
Jag är den undergivna.
Undergivna.
Men jag är också, för att använda andra BDSM-termer, brat.
Mm-hmm.
Så jag är ju ingen enkel person att våldföra sig på,
förstår.
Eftersom jag kämpar emot.
Ja.
Nej, men och det här förstår jag ju är triggande.
Mm.
Så att jag pratar ju inte om det med vem som helst, hur som helst.
Mm.
Jag har provpratat en del och fått men mycket så här, just för att det jag går igång på och det jag har fantaserat så himla länge om. Alltså jag blir triggad själv ibland. Av det här.
Mm.
För att det går in på liksom stereotyper, så här manligt, kvinnligt, aggressioner, våldsamheter, alltså som man liksom vill undvika. som jag också vill undvika i dagliga livet. Liksom.
Yeah.
Och att jag ibland liksom får höra då från folk att de blir oroade på ett sätt som gör mig obekväm.
Yeah.
Att jag måste liksom stå upp för det här på ett sätt som det blir så himla privat.
Yeah.
Så att jag brukar faktiskt vara lite försiktig med det nu för tiden.
Mm. Så de senaste åren har ju varit en stor diskussion kopplat till vad människor väljer att kolla på för pornografiskt material till exempel. Och just det här begreppet kink-shaming har ju återkommit upprepade gånger. Det låter lite som att det är det som du också får uppleva då.
Ja, men precis. Mm. Så här, det händer inte så ofta längre då, uppenbarligen. Men,
nej,
men
det selektiva.
Ja, men liksom förr kanske det, så här, att jag har fått tillbaka, men hur mår du? Och alltså, att det blir mycket så här, men du har väl koll på det här? Och liksom, jag gör ju en oerhörd riskanalys inför de här sanktionerna, såklart. Jag kallar en sån här sexuell liksom, lek för session. Jag ser det inte som ett spontan ligg, de här grejerna. Utan det här är någonting som jag planerar för tillsammans med den eller de som jag gör det med. Och man har stoppord och risk aware consensual kink.
Ja, men precis. Att man just gör den här planeringsförfarandet och med stoppord och så.
Ja.
Jag brukar faktiskt just benämna BDSM-utövare som exemplariska kommunikatörer. Just att så här, där finns ju inte så många sexualpraktiker som just kommunicerar och samtycker så mycket som BDSM-utövare.
Mm.
De av oss som väljer att ha vaniljsex, vi har ju inte samma tradition att prata på det sättet, medan de av oss som gör BDSM-praktiker är ju indoktrinerade på något sätt att göra det.
Sen är vi inte liksom världsmästare heller. Jag tycker att vi också får jobba på det, det vill jag verkligen ha sagt.
Ja, men det är ju en social färdighet man får öva på, vart man än är.
Ja, verkligen. Men jag tänker att det du är inne på nu är ju att inom liksom så här vaniljsex och så här, vi får ju mycket sexualitet och sex matat till oss i media, filmer, reklam, alltså överallt.
Verkligen.
Och där är det ju som att, i alla fall väldigt länge har det ju varit som att sånt här bara händer.
Mm.
Plötsligt är det bara en sexuell situation och penetration och hångel och allt funkar synkroniserat, toppen. Och i verkliga livet är det inte riktigt så, oftast. Och när det gäller vi som utövar BDSM då, vilket ju är ganska många, så kanske man måste gå igenom det här. Och det tänker jag också så här, att koppla tillbaka till din fråga, så här, hur ska jag ta upp de här sakerna? Yeah. Om det handlar om saker som har risker för hälsa, alltså, och det kan ju vara så här, den här ögonbinden jag pratade om, den har också risker.
Absolut.
Eller om du vill knyta med rep så finns det många risker kring det. Och man behöver kanske läsa på. Det kanske man ska göra tillsammans. Man behöver också diskutera gränser.
Mm.
Och då brukar man prata om i BDSM-sammanhang hard limits och soft limits. Mm. Där hard limits är om man kan sätta ord på det man absolut aldrig vill göra eller uppleva. Det måste man vara tydlig med.
Ja.
Så att man liksom inte utsätter sig för någonting som sen kan skapa ånger, skam, skador, vad som helst.
Ja.
Och det kanske är så här att jag vill aldrig bli örfilad, till exempel. Eller jag vill aldrig ha analsex. Mm. Eller jag vill inte ha penetrativt sex. Mm. Så det kan vara så här, vissa gränser man så här behöver dra direkt. Men sen behöver man också vara medveten om att dagsformen sätter andra gränser. Menscykeln, om man har en sån.
Mm.
Sömn, näringsintag.
Ja. Stress.
Stress. Alltså det är så mycket. Och de blir de här kanske lite mer soft limits.
Ja.
Att så här, idag orkar jag inte ta fler än så här många örfilar. Eller idag vill jag bara bli knuten och sen ligga och gosa.
Ja.
Eller vad det nu kan vara.
Mm. Så det som är återkommande är just där, liksom samtycke, diskussion och möte.
Ja, precis. Samtycke och mötet.
Mm.
Det här relationsskapande samtalet. Jag tänker det är jätteviktigt.
Ja.
Jag vill inte lägga upp några barriärer för att liksom utforska de här sakerna.
Ja.
Och jag förstår att det kanske kan bli att man känner sig, men gud, måste jag
prata igenom allt?
Oh, ja, precis.
Ja, men det där är någonting som är spännande på jättemånga plan, tycker jag. Delvis är det ju så att när man ska ägna sig åt någonting som inte liksom är från normens trygga vagga, så är ju liksom standardråden från oss terapeuter är ju att prata om det.
Ja.
Och samtidigt så finns det ju, alltså det är ju, nu är jag ju för kommunikation här och häpna, men att det kan ju också finnas en risk med det att liksom nyfikenheten försvinner. Men samtidigt så är det ju liksom riskmedvetenheten och hanteringen och det som också är en jätteviktig komponent oavsett vilka praktiker man väljer att ägna sig åt. Mm. Liksom.
Verkligen. Någonting som jag också tänker är viktigt när man ska utforska någonting nytt eller när man börjar tänja lite på gränser är det här efterarbetet.
Ja, precis.
Vi brukar prata om aftercare.
Ja.
Att man tar hand om känslorna och det som uppstår efteråt.
Mm.
Och det kan man göra på olika sätt. Alltså rent fysiskt, att man kan ta hand om varandra.
Yep.
Det finns jättemycket man kan ta till. Man kan kramas, man kan titta på film, man kan äta glass, man kan ha mjukare sex.
Mm.
Eller man kan prata.
Mm.
Ofta när man har haft en ganska intensiv session, vad det nu än handlar om.
Mm.
Och det här är ju inget fenomen som är frikopplat till BDSM. Det här kan ju hända i liksom vilket typ av sexuellt sammanhang som helst.
Utan tvekan.
Men framför allt när man liksom utforskar gränser på något sätt sexuellt. Mm. Så kan det bli att kroppen reagerar med att utsöndra adrenalin, men också oxytocin, endorfiner.
Mm.
Och det är ju en massa hormoner som gör oss triggade,
yep,
kanske redo för fight, men också väldigt kärleksfulla. Vi hittar tillit till dem vi har sex med och det blir en mix och ett rus.
Mm.
Och det här kan ju vara helt underbart.
Yeah.
Och någonting som man vill komma åt i sex. Men har man då en sån här intensiv session där det är mycket liksom fysisk så här smärta till exempel. Mm. Eller just det här bondage, att man blir fasthållen, att man kämpar emot. När det här går ur kroppen sen, då är det ju många som upplever att de får som en dipp. Och det behöver man också vara medveten om, tänker jag. Och det är inget konstigt. Det händer alla, även om du är submissiv, undergiven eller dominant. Mm. Eller brat, som jag. Att det här kan komma som en liten backlash.
Ja.
Ofta när man har haft en riktigt jävla bra session.
Mm.
Och då måste man kanske prata om det. Innan, såklart.
Ja.
För att vara medveten om att det här kan hända.
Ja.
Och efteråt, för att liksom försäkra varandra om att vi fortfarande är okej. Okay, att det här var någonting bra vi gjorde. Mm. Och... ja, men se till varandras behov.
En återkommande fråga jag ofta får också är ju det här. Hur vet man skillnaden om det liksom då skulle vara en kink eller om det är liksom ett upprepningstvång av ett övergrepp? Alltså att många gör det synonymt med varandra. Att säga, ja, du tycker om det här. Det måste ju vara för att du blev förgripen på som barn.
Ja.
Och att det liksom finns ett så kallat kausalt samband, forskningstönteri, för att just berätta det direkt. Det här är A och B.
Mm. Och det kan inte jag riktigt svara för liksom, på gruppnivå.
Nej.
Utan det här är ju någonting som man vet eller känner själv.
Precis.
Och sen skulle jag säga att det är inte heller ett fel att använda rekonstruktion för att bearbeta trauma. Under liksom, samtyckta, hyfsat säkra former
så
kan det faktiskt vara en väg att gå. Att övervinna eller återvinna sin makt över sexualitet och kropp.
Ja.
Jo, för att vara lite privat så håller jag ju på med någon sån grej för egen del också.
Mm.
Jag har ju precis fått diagnosen BDD, Body Dysmorphic Disorder, som sätter fingret på ganska mycket i mitt beteende.
På svenska brukar man ju prata om det som inbillad fulhet.
Ja, men exakt. Och det har ju jag då tydligen. Och jag har också en inbillad... alltså jag tycker typ att jag är lite för mycket. Som att jag så här expanderar i min fysiska form liksom. Och då kan de här ganska hårda sessionerna hjälpa mig ganska snabbt att komma tillbaka till en mer rimlig kroppsuppfattning. Det kanske låter lite tokigt, men det här har jag själv analyserat.
Ja, ja, det hör jag.
Ja.
Det är toppen.
Det tar mig tillbaka väldigt fort till en mycket mer nykter upplevelse av mig själv.
Mm.
Så det är ju lite av någon slags, alltså inte traumaterapi så.
Jag tänker att alltså man utvecklar ju strategier på olika sätt för att hantera själslig och historisk smärta.
Mm.
Men jag håller helt med dig, alltså också med från mitt psykoterapeutiska perspektiv kan ju den här typen av praktik verkligen vara helande.
Mm.
Jag tänker att en stor skillnad är ju själva liksom motivet bakom varför man gör det, precis som du är inne på också, att om det är ett upprepningstvång så gör man ju den här typen av praktik för att upprepa traumat om och om igen i destruktivt syfte.
Mm. Mm.
Gör man det för att hela sig och jobba det liksom för att äga sig själv, äga sin kropp, äga sin sexualitet och kanske äga sin historia.
Mm.
Då är det ett liksom mer fungerande syfte som ju är mer lustdrivet.
Mm. Precis, men jag tänker att det är viktigt att vi pratar om det här för att jag vet också att det finns folk där ute inom communityt som använder det på ett destruktivt sätt.
Yep.
Och jag har själv funderat på för egen del om det är destruktivt. Och jag har nog kommit fram till att det inte är det.
Mm.
Men nu är jag medveten om mina triggers och varför jag vill göra det här liksom.
Ja.
Och jag tänker att det är viktigt att göra det arbetet med sig själv.
Ja, men så nyckeln är ju nästan till alltid när det inte bara kommer till sexologiska spörsmål, men jag tänker en medvetenhet och liksom ett någon självagens, också ett överdrivet fint ord för att just så här kunna bestämma över sig själv någonstans. Och då finns det också en motpol som säger så här, ja men kan man göra fria val när man har varit med om övergrepp och så? Jag tänker ju att bara för att man har varit med om traumatiska upplevelser är det inte så att ens fria vilja försvinner. Sen är det klart att vi blir alltid påverkade av vår historik och mer eller mindre jobbiga händelser, precis som vi blir påverkade av positiva händelser. Så jag menar, vi är ju alltid ett resultat av vår historia. Men vad vi använder oss av den på liksom mer eller mindre fungerande sätt, det är ju där som vi har det. Och du använder också ett tillnyckelbegrepp till den här medvetenheten.
Ja.
Att man vet vad man håller på med. Och det vet man ju för sig inte alltid, oavsett om man har varit med om trauman eller inte. Men att det ändå är det som är målet.
Precis. Visst finns det en risk om man är väldigt ung eller liksom, om man inte har tänkt igenom de här sakerna. Att om man kastar sig in i väldigt avancerade lekar innan man har tänkt igenom det.
Ja.
Att det kan bli en liksom negativ konsekvens.
Mm.
Så att man istället för att frigöra sig från tidigare erfarenheter och trauman, att man lägger till spärrar och barriärer.
Ja.
Självklart.
Alltså, du benämnde ju också just det här med riskmedvetenhet och riskbearbetning. Att prata om så här, vilka risker finns det och vad kan vi använda oss av dem?
Mm.
Nu är det här kanske inte det mest upphetsande tipset, men så är det ju med alla sexualpraktiker, oavsett om det är liksom på kinkspektrat, BDSM eller vanilja, så finns det ju alltid risker. Och det som alltid återkommer i både mina råd och någonstans få en lyckad medvetenhet är ju liksom samtycke och mötet.
Mm.
Och mötet inte bara med den eller de man har sex med, utan också mötet med sig själv.
Ja, verkligen. Alltså, det händer ju väldigt mycket i en själv, tänker jag. Och det är superspännande.
Ja, det är väl inte för intet att man jobbar många gånger som sexolog med klyschan att sexet alltid börjar med sig själv. Det är ju någonstans där det också upplevs. Och sen i relation till någon.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, för egen del så tänker jag att jag har jobbat mycket emot tabun på olika sätt.
Ja.
Som jag har fått berättat för mig att jag bör förhålla mig till.
Okay.
Men som jag också har förstått att jag borde förhålla mig till utifrån samhället.
Mm.
Nu så här, i vuxen ålder tycker jag väl inte att det är lika komplicerat eller svårt. Men som yngre version av mig själv så är det klart att det var svårare.
Ja, man har ju kanske inte lika mycket erfarenhet av att hantera tabun då på det sättet. Så inte kanske samma typ av medvetenhet. Man har en annan form av medvetenhet som barn och ungdom jämfört med oss nu som är vuxna.
Ja, visst. Vad har du för tankar kring de här praktikerna utifrån din liksom terapeutiska roll? Träffar du folk som pratar om kinks hos dig?
Jo, men absolut. Jag är ju toknischad mot sexologisk psykoterapi av logiska skäl. Jag jobbar ju nästan till uteslutande med sexologiska spörsmål i lite olika former.
Mm.
Vanligare förekommande är just kinksen i jämförelse med fetischism. Där man ju då, som du inledningsvis pratade om, att man liksom sexualiserar objekt och material.
Mm.
Men kinks är ju absolut förekommande. I mina parterapier handlar det ju många gånger om att en part vill göra någonting som den andra inte är lika nyfiken på. Eller kanske har en kink som inte involverar partnern. Du nämnde ju det som ett exempel. Ett väldigt vanligt spörsmål är där ena parten vill att den andra ska titta på när hen har sex med någon annan. Och det triggar igång andra typer av själsliga sår hos den då som önskas titta på.
Mm.
Så, men vad då jag då?
Mm.
Och då får man ju hjälpa till att få någon form av förståelse kring vad det är som går igång på. Det är din blick jag går igång på, inte själva sexet där till exempel.
Mm.
Men om vi skulle gå tillbaka till liksom ursprungskällan, ja. Med lilla Sigmund Freud.
Ja. Ja,
nej, han var ju kanske inte den mest kinkpositiva tänkaren. Men det som jag tycker är väldigt coolt med Sigmund Freud, om man får lite töntig, det är ju att han omvärderar sina tankar och sina teorier. Egentligen genom hela sin karriär.
Mm.
Så om man kollar på hans första texter om sexualitet generellt sett, så var det något helt annorlunda jämfört med de sista. Just för att han omvärderade och lärde sig och erkände att han hade fel.
Mm.
Och det är inte så många som vet om hans arbetssätt på det sättet.
Nej.
För i början var det ju mer så här, just det här upprepningstvånget, att om du har den typen av dragning till rape play till exempel, så är det ett såklart koppling till att du blev våldtagen som barn och därför ska du aldrig göra det. Nu pratar jag inte om rape play, men att han just också omvärderade det. Och det har jag tagit jättestor inspiration till. Just att omvärdera och vara ständigt aktuell med forskning och tänkning och handledning och allt vad det innebär.
Ja, nej, men det där tycker jag är ett svinbra personlighetsdrag.
Mm,
som vi alla borde anamma.
Ja.
Att våga erkänna sig ut och cykla ibland. Eller ha fel. Eller att tänka om.
Och det tänker jag också är ett jättebra tips kopplat till de som är nyfikna på kinks också. Att säga, ja, men det går ju också att ta tillbaka sitt samtycke. Eller att omvärdera så här, men det tände jag på då. Nu är det någonting annat.
Mm.
Och det är ju det som är så fantastiskt med sex, tycker jag. Är ju att det förändras över tid.
Ja, men det är väl någonting som du i och för sig pratar mycket om. Att samtalet med partners i olika nivåer, vad man har för relation. Men liksom att det här samtalet får vara levande, tänker jag, är en viktig sak att säga.
Ja.
För att oavsett om man liksom rör sig inom väldigt så här vaniljiga normer kring sex eller liksom preferenser, eller om man rör sig väldigt mycket in i liksom de här BDSM-praktikerna, alltså så är vi ju föränderliga allihopa. Och,
tack och lov.
Ja, nej, men och bara för att man har liksom varit inne på en grej ett tag, så betyder inte det att det är fast. Och så här, jag vet inte vad jag kommer tycka om några år om min kink för rape play till exempel.
Precis.
Det kanske känns helt överspelat.
Mm.
Eller så har jag hittat någonting som jag uppenbarligen vill återkomma till.
Precis.
Jag vet inte.
Ja, men det som också är en jätteviktig poäng är ju, tack och lov, att vi just är förändliga. Jag brukar ibland skämta en ut och undervisa så här, för vem skulle vilja tända på exakt samma sak som man var 13-14?
Mm.
För då var det någonting annat. För vi utvecklas och lär oss saker och som också förstås påverkar oss i våra tändningsmönster och vår sexualitet.
Mm.
Men jag märker också att vi ofta hamnar i en diskussion just kopplat till att, ja, men tänk om man provar någonting som man sedan ångrar.
Mm.
Ja.
Ja.
Det kan hända.
Absolut.
Jag vet inte hur många, jag vågar nog säga tusentals personer jag har träffat genom en av mina snart 16 år i branschen. Att, som bara säger, jag provade det, jag ångrar mig, men då lärde jag mig det. Det är som att just sexualitetsdelen står liksom över ångertrappan inom citationstecken jämfört med andra saker i våran värld. Jag menar, jag har provat att ta uppdrag som jag ångrar, men jag lärde mig någonting där. Jag har jobbat på... ska jag inte outa namnet, men jag jobbade på en snabbmatsrestaurang och jag ångrar alla de månaderna, för det var skitjobbigt och inte så kul, och jag hade en jättedålig chef och dåliga kollegor, men jag lärde mig något, men jag ångrade de månaderna då,
alltså,
men nu är jag tacksam för dem.
Ja, jag har ett citat på min rygg som handlar precis om det här.
Ja.
Och kontentan av det är att man ska inte ångra någonting, för att at one point this was everything that you wished for.
Mm.
Och det får man komma ihåg, att så här, i något skede av livet så spelade ändå det här en roll i ditt liv. Det hade en poäng.
Ja.
Även om du idag inte vill gå tillbaka till just den praktiken eller just det jobbet eller den chefen. Men alltså, hur skulle vi leva om vi aldrig vågade kasta oss ut och testa?
Jag har outat i ett tidigare avsnitt av podcasten här om att jag älskar Sommar i P1.
Ja.
Och förra året så var det en, nu jag tappar alltid hans namn, men jag vill säga att han heter Ingmar Storm. Han är äldre forskare, forskare på äldre, och han sa att just kopplat till det här med restriktionerna under covid-pandemin här, hur gruppen äldre verkligen liksom blev särskilt utsatta av det.
Ja.
Och att han, summan och kardemumman någonstans, sa så här, ett liv utan risk är inget liv.
Nej.
Och det grabbat tag i mig. Jag var tvungen att spola tillbaka när han sa det flera gånger. Just för att det är också det mycket handlar om. Att man behöver liksom våga någonstans för att se vad som sker.
Mm.
Och nej, ibland blir resultatet inte absolut önskvärt.
Mm.
Men då har man lärt sig något av det.
Ja.
Och det är som, både du och jag är ju relativt väl tatuerade. Och jag har en tatuering på armen som jag idag bara skulle aldrig göra.
Nej.
Men jag har den där nu på min underarm. Och det liksom symboliserar någonstans den person jag var då. Nu börjar det närma sig 10 år sedan. Men att den delen av Kalle är jag också tacksam för. Och det är en erfarenhet som jag bär med mig. Att säga, nej, men jag fattade ett beslut som var viktigt för mig då.
Mm.
Som jag idag kanske inte hade fattat. Men.
Nej, men precis, så tänker jag också. Och det är ju en vanlig fråga som vi som tatuerar oss får.
Verkligen.
Så här, men kommer du inte ångra dig då? Tänk när du blir gammal. Ja. Man bara, ja.
Gammal ska jag bli.
Ja, verkligen.
Vad är alternativet? Ja. Men jag tänker att det också är med sexuella erfarenheter. Att, men vissa ligg är inte bra. Av Nej. Diverse skäl. Men då kanske man kan få lära sig något av det.
Alltså jag har gjort sjukt många misstag.
Ja.
Jag sexuellt.
Jag med. Och då får man lära sig av det. Jag menar, då får man också en lärdom. Men det här, just den här typen av praktik. Ja, men det gick jag inte igång på. Eller så där djupt vill jag inte suga en kuk. Eller så där många vill jag inte ligga med. Eller den typen av praktik var inte alls för mig. Ja, men då vet man. Och då behöver man kanske inte alls gå tillbaka dit. Eller så kanske man blir positivt triggad att någon gång i framtiden gå tillbaka till.
Ja, men precis. Jag tänker att det handlar mycket om att vara snäll. Mm. Att så här, vara snäll mot varandra, men också mot sig själv. Jag jobbar på att bli mera snäll mot mig själv. För att,
bra mål.
Ja, för självklart så har jag också bannat mig själv för så här, varför låg du med den här människan? Vi hade ju ingenting gemensamt sexuellt. Eller, det var ju liksom onödigt. Men just då, uppenbarligen, så tyckte jag att det var toppen.
Ja, citatet på ryggen.
Ja, eller hur? Ja, men precis. Men det är det jag försöker tänka liksom, att jag får så här, give myself a slack. Och bara, var lite snäll. Och förhoppningsvis så har jag inte traumatiserat någon annan på vägen. Har jag gjort det, kom till mig och så kan vi snacka om saken liksom.
Så kommer vi tillbaka till kommunikationen.
Ja, kommunikation så jävla viktigt.
Eller hur? Men den här, hela den här mediala diskussionen tycker jag är väldigt spännande. Just också kopplat till kinks och praktiker kring det. Du som är en aktiv del av communityt, som jag kan säga att jag inte är. Men att, hur har diskussionerna gått? Jag är bara märker det här liksom i mitt terapirum. Men hur var diskussionerna när det var som hetast debatt kopplat till det här just med kinkshaming?
Ja, man blir ledsen. Ja. Såklart. Alltså grejen att jag själv... Jag orkar inte riktigt sätta mig in i såna här långa trådar av diskussioner, för att jag märker att jag blir lite triggad av det.
Ja.
För att även om man försöker föra en liksom vettig diskussion, och mycket så här på nätet blir det inte så vettigt.
Nej. Nej, nätet är bra för mycket, men nyanser i diskussioner försvinner ju också.
Ja.
Men jag märkte mycket i mina terapier just med de här temana att det var många som också beskrev en ledsenhet.
Mm.
Ett starkt ifrågasättande som ju många personer som jag i alla fall har mött liksom har gått med ganska länge själv.
Mm.
Och sen när man har vågat sig ut på liksom det här sexologiska äventyret så kommer liksom andra att börja ifrågasätta den också. Att det liksom blir någon förstärkning av det som man själv har gått med tidigare.
Mm. Precis, för att om man har dragning åt någonting som går utanför normen, då krävs det ganska mycket för att acceptera det. Alltså det gör det.
Mm.
Oavsett om det handlar om att acceptera det för sig själv eller i vissa sammanhang. Alltså vissa av oss kommer kanske från kulturer eller hemmiljöer som förbjuder vissa grejer. Eller jag tänker det handlar ju också om sexuell läggning i viss mån eller identitet. Och det är liksom att man har gjort ett otroligt jobb för att komma fram till en acceptans och en glädje i att tycka om de här kinksen eller de här normbrytande praktikerna. Mm. Och sen så blir man skammad igen.
Ja.
Man blir arg, men framförallt blir man oerhört ledsen. Eller så har jag känt och också hört andra berätta. Liksom.
Mm.
Och att det blir någon slags... Att man går tillbaka. Och jag berättade ju det för dig inledningsvis. Att jag har ju börjat bli mer selektiv kring vilka jag... pratar om de här sakerna med.
Ja.
Idag sitter jag och pratar med hela svenska folket kanske. Men rent privat så är jag mer försiktig.
Ja.
Och det kan ju ha att göra med de här debatterna. Det har ju varit ett antal på senare år.
Verkligen.
Jag blev väldigt påverkad av den här hårt sexdebatten som var för ett par år sedan. Kopplat till porr och porrskador och underlivsskador som det diskuterades. Och tyckte att det var en väldigt enspårig och missvisande debatt. Som jag blev väldigt, väldigt personligen ledsen över.
Jag var ju en del av den debatten.
Ja.
Och har faktiskt fått karriärens enda mordhot i den debatten.
Det är sant.
Som också då visar just på intensiteten i de här temana.
Ja.
Det är frågor som verkligen engagerar på gott och ont.
Ja, och det är väl det jag kan se som positivt i det. Att så här, ja, det engagerar och det är ett bevis på att det här med sexualitet är livsviktigt.
Ja.
Det är ju någonstans precis därför så. Jag jobbar inom RFSU, för att jag vet ja. Det och känner det väldigt starkt.
Ja, det är väl en av våra drivkrafter både för dig och mig, tänker jag. Just hur viktigt sexualitet är, oavsett vad man väljer att göra och med vem, så visar verkligen gång på gång hur viktig sexualiteten är för oss. Oavsett om man då är freudian och tänker som drift eller något annat, så ser vi ju bevisen hela tiden om hur viktigt det är att engagera människor blir.
Jag har inte fått något mordhot, jag har bara fått lite hatbrev nu sedan min Naked Attraction-karriär.
Det kan man också diskutera. Men just att det är, liksom, det är verkligen kroppar och sex och allt däremellan någonstans, verkligen. Det händer något med oss när det går emot våra egna subjektiva oskrivna regler, att det blir något som väcker någon reaktion på att man måste uttala sig och måste tycka någonting om vad de andra gör.
Alltså självklart finns det risker med sex.
Ja.
Och det finns risker med...
Men hade du och jag inte haft jobb, tänker jag heller.
Nej, men verkligen. Och det har många bottnar och färger på paletten liksom.
Ja.
Men det är tråkigt när det blir såna här debatter i media som blir så otroligt svart eller vita.
Verkligen.
Är du för eller emot?
Ja, och Naked Attraction är för er som inte har sett det. Det är ju en form av datingprogram där man får se kroppar nakna och ställa lite frågor och diskutera lite bakom skynken så innan man väljer vem man ska gå på dejt med, som du har varit en del av att framställa.
Exakt, jag jobbade med castingen till det. Precis. Det ska vi inte gå in på för djupt nu. Men det var ju också någonting som jag märker nu har engagerat och upprört.
Vi jobbar ju båda engagerade till er program. Du med Naked Attraction och jag med Gift första ögonkastet. Mycket väcker reaktioner.
Ja, verkligen.
Tusen tack att du kom, Aurora.
Men tack att jag fick komma.
Ta hand om dig.
Detsamma.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Nu kommer en lyssnarfråga. Inläsaren är inte personen som skrivit frågan.
Hej Kalle! Hur blir man sexolog?
Sexolog är ju inte en skyddad titel på något sätt som exempelvis psykoterapeut, läkare eller fysioterapeut är. Det i praktiken innebär att vem som helst kan få kalla sig sexolog. Du som lyssnare efter alla de här avsnitten av den här podcasten kanske känner dig manad att nu kan jag kalla mig sexolog så mycket jag har lärt mig av Kalle och gäster. Men det kommer också med ett litet ansvar för att kunna leverera bra och evidensbaserad vård, som det så vackert heter. Alltså någon form av vård och omsorg som bygger på forskning. Nu gör visserligen poddsamtalen i största delen även det, men söker ni vård av en sexolog eller någon annan form av kontakt, så kolla upp vad den här sexologen har för utbildning, så att man inte baserar hela sin yrkesutövning på tyckande och tänkande. Jag kan presentera min egen väg till att bli sexolog. Jag är socionom från början och har jobbat som socionom bland annat på sjukhus men också inom socialtjänst. Sen har jag vidareutbildat mig inom sexologi. Jag har gått en 3-årig masterutbildning i sexologi på det som då hette Malmö högskola men nu heter Malmö universitet. Och sen har jag också då fördjupat mig inom temat psykoterapi. Jag har läst sammanlagt 5 års utbildning i just psykoterapi.
och kan nu bara för några veckor sedan titulera mig som psykoterapeut och min ansökan att få legitimation som det ligger just nu hos Socialstyrelsen. Men sexolog behöver man ju inte bara jobba med psykoterapi. Jag har kollegor som är sjuksköterskor, barnmorskor, lärare och så vidare. För sexologi är ju en tvärvetenskap som kan tas uttryck på en rad olika ställen. Inte bara arbetsplatser utan också inom teori. Är du intresserad av att läsa vidare inom sexologi så kan jag varmt rekommendera er att surfa in på www.svensksexologi.se. Det är branschens lilla sida där vår svensk förening för sexologi samlar aktuella utbildningar och andra spännande saker. Tack för frågan och på återhörande. Tack igen Aurora för att du kom och tack för dig som har lyssnat på ett samtal här om kinks och sex som inte inkluderas i den traditionella normen. Nu är det sommar så ut och mys eller stanna inne och mys också. Huvudsaken är att ni gör det som det behövs. Ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka. Puss och kram!
Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.